Hörni, nåd är ju temat för januari månad och det kommer vi fortsätta med den här söndagen. Är det någon som har hört talas om Shane Claiborne? Jajamän, det är ganska många, våra amerikanska vänner om inte minst. Han har bland annat skrivit Den oemotståndliga revolutionen, en bok som med den titeln, en annan bok, Jesus för president och så vidare. Omtalad i vissa lägen och han berättar i alla fall i en av hans böcker om att han skulle besöka en kyrka i en bygd där han skulle predika och undervisa. Och den här platsen hade precis blivit omskakad av ett avslöjande. Att en pedofil hade bott i ett av de här bostäderna och agerat under ganska många år med att lura olika typer av barn med klubbor och annat hem till sin lägenhet. Och ni kan ju förstå att det här väcker ganska starka känslor hos en del av de familjerna i församlingen som bodde i det området. Och hans tema för hans predikan är skandalös nåd. Och när han börjar sin predikan så pratar han om detta. Och sen mitt i någonstans så säger han, nu ska jag visa er ett bildspel. Och så sätter han igång bildspelet. Och ganska snart så poppar upp bilder på människor som han då innan har förklarat. Det här är människor, bröder och systrar. Underbara människor som vi ska få möta i himmelriket. Nu ska ni få se det här bildspelet på underbara människor som vi ska få se i himmelriket. Och det som hör till den här berättelsen är att den här mannen, som den här pedofilen som hade blivit avslöjad, hade åkt dit för brott, hade blivit fängslad. Och i fängelset så hade han mött en fängelsepräst som hade faktiskt delat evangeliet. Han hade kommit till tro på Jesus. Och det visste liksom en del liksom om i den här berättelsen. Men allting var ganska nyligen. Allting hade hänt ganska nyligen. Och så började poppa upp de här bilderna, det här bildspelet på Martin Luther King och Moder Teresa och sådana personer. Så lite andra människor som var lite mer kända lokalt. Så. Och ganska snart så kommer upp bilden på den här pedofilen. Och ni kan ju förstå reaktionerna i församlingen. Här är liksom den här mannen som har skakat om hela den här bygden och den här kyrkan. Och det är vår bror och syster som vi ska se i himmelriket. Vad är då min poäng med det här? Och han pratar om en skandalös nåd. Och du vet, när vi pratar om nåd så ska vi säga det att det är någonting som vi är väldigt ovana att hantera. Det kommer inte naturligt för oss människor. Det ligger inte i vår mänskliga natur. Det är en motsägelsefull logik om vi tänker efter. Därför världen säger ungefär så här. Don't do the crime if you can't do the time. Alltså med andra ord, handlingar har konsekvenser. Om du gör ett brott så får du sona straffet. Det är så det ser ut. Problemet är att vi har inte en rättvis Gud. Utan vi har en god Gud. För att om vi skulle ha en rättvis Gud så skulle han ge oss det vi förtjänar. Och vi förtjänar varken himmelriket eller att få lära känna Gud eller att tillhöra honom. Men han ger oss inte vad vi förtjänar, utan vi har en god Gud som är full av nåd och sanning. Rättvisa skulle jag vilja hävda, det är någonting som vi i samhället känner till. Det är vi mer eller mindre bekväma med. Det är ingenting som är väldigt ovant. Om det uppstår någon typ av orättvisa så reagerar vi direkt, så här ska det inte vara. Alltså ni minns ju alla när man var barn och liksom alla skulle få veckopeng. Nu gäller det att vara rättvis. Man reagerar ju fruktansvärt starkt om den äldsta, min stora syster, fick mer pengar än jag för att hon var äldre. Samma sak var det när, på lördagskvällarna när man skulle få sitt godis där. Då skulle man ju ha exakt 3 bilar var. Det var ju väldigt noggrant. Man la ju sådana här, om ni minns, de här plastkopparna, plastmuggar. Och så fick man godiset in i 4 muggar liksom, för att man skulle kunna lägga 3 bilar där, 3 där, 3 där, 3 där. En, vet du, råtta där. En råtta, råtta, råtta. Gerérottan, kom igen, det minns ni ju. Åh, ljuvligt. Men det är helt sjukt att de gav ut såna här stora gerérottor. Det var ju helt... Ja, det är en annan sak. Men det handlar om rättvisa. Det ska vara rättvist. Och är det orättvist så reagerar vi. Alltså samhället någonstans har en vana någonstans att hantera rättvisa. Men man kan ju ställa frågan, var är nåden någonstans? Jag tror att samhället har betydligt och vi har betydligt svårare att hantera nåd. Och jag tror faktiskt att det inte bara samhället är stort som har svårt att hantera nåd. Jag tror att du och jag som människor, när det blir personligt, när det blir liksom gäller ditt och mitt liv, så har vi svårt att leva i den nåd som Gud har gett oss och att hantera den nåd som vi har fått. Och jag tänkte, för att lite illustrera vad det är jag menar, så tänkte jag använda en bild. Tror det eller ej, jag tänkte att jag skulle träna en gång i tiden. Börja gymma, börja träna och komma i form, få lite bättre kondition och sådär. Jag säger inte hur det gick, men jag säger att jag började och hade tanken. Detta sattes ju igång ur ett missnöje. Alltså, jag hade ett missnöje, så här kan det inte se ut. Jag kan liksom inte gå tre steg och vara anfådd liksom. Utan jag behöver lite bättre kondition. Samma sak den här sommaren, så gick jag igenom en diet, tror det eller ej. 6 veckor, 6 kilo, och det lyckades jag med. Samma sak där, det växte ju fram ur ett missnöje. Alltså, så här kan det inte se ut. Jag måste gå ner lite. Och att det växte fram ur ett missnöje, det kan vara något positivt. Därför många skulle säga att ett missnöje, det är incitamentet till förändring. Alltså, om jag inte hade ett missnöje hade jag inte velat förändra där jag var och det jag gjorde. Så det är många som säger det, att liksom, ja, innan jag tyckte att allt var okej, så ja, då körde jag ju på. Men när jag blev missnöjd, då insåg jag att nu måste jag ju ändra detta. Så det finns ett positiv sida med missnöje. Men det finns också en negativ sida med detta. Och det är att missnöje gör mig ju faktiskt besviken på det jag är och den jag är just nu. Alltså, någonstans, ja, vad heter det? Vill förändras och jag vill gå ner de här 6 kilo. Men nu har jag inte gått ner de 6 kilo. Nu har jag ju de 6 kilo. Jag vill liksom få bättre kondition. Men just nu blir jag anfått på 3 steg. Liksom. Jag är liksom... Alltså, någonstans vill jag bli lyckad och det innebär att jag är misslyckad. Och det här blir ju liksom problemet med det förhållningssättet. Jag lyssnade till en man som heter John Tyson. Vi var på pastorskonferens, nationell konferens för alla pingstpastorer. John Tyson är pastor för Trinity Church i New York. Och han talade bland annat, när han talade här för oss för ett par veckor sedan, om att den statistik som han hade tagit del av visar att vår generation idag jobbar betydligt mindre med skuld än man faktiskt brottas med skam. Alltså, det är inte lika mycket skuld man brottas med, utan man brottas med skam. Och vad är då skillnaden? Ja, ungefär så här. Skuld gör mig missnöjd över vad jag har gjort. Men skam gör mig missnöjd över vem jag är. Och det är skillnad. Jag ansåg ju ganska snart att det här förhållningssättet, det är inte hållbart. Så kan jag inte ha det. Jag kan ju inte vara missnöjd över vem jag är och samtidigt veta att jag behöver förändras. Och behöver det här incitamentet, den här missnöjdsamheten, för att ändra mig. Utan jag inser att jag behöver ett nytt förhållningssätt. Och jag inser att det rätta förhållningssättet är ju faktiskt att känna att jag är fullständigt nöjd med vem jag är. Kanske inte alltid vad jag är, men vem jag är. Samtidigt som jag bär med mig en vetskap om jag är, att jag inte ännu är det jag skulle vilja vara. Och det förhållningssättet är betydligt mer hållbart. Och skillnaden blir ju så att den som är missnöjd över vem man är låter faktiskt synden få största fokus och vara det som faktiskt identifierar mig som människa. Därför att man har tittat på det som på något vis kanske är skulden och låtit den skulden bli skam. Alltså, man känner att man är det man har gjort och man låter det definiera. Men den personen som är nöjd med vem han är låter Jesus få fokus och låter Jesus identifiera en, ge en identifikation. Båda de här förhållningssätten vill förändring. Det är liksom inte så att den ena inte vill förändring och den andra vill. Och båda de här förhållningssätten tillåter liksom inte att acceptera synden som någonting okej. Men den ena bär på skam och den andra på hopp. Och det är skillnad. Vad har detta med nåden? Jo, men nåden tar emot oss som vi är, där vi är. Nåden gör upp med skam i ditt och mitt liv. För nåden talar om att vi har inte förtjänat vår position. Det handlar liksom inte om rättvisa, utan det handlar om godhet. Alltså, Gud har gjort dig och mig till Guds barn. Han har gjort mig till dig och mig till älskare, till förlåtna. Och han har upprättat sin nåd i dig och mig. Och det blir vår identifikation när vi står i nåd. Lyssna till vad Efesierbrevet skriver om dig och mig. Efesierbrevet 1:3-8. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans vilja och beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilket Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Ja, men det är rätt. Kom igen! Alltså det här är Guds nåd. Vi får stå inför honom heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Det är fullständigt liksom en uppgörelse med den skam, den skuld som ibland blir skam i ditt och mitt liv. Och Gud säger att du är mitt barn. Och tillåter oss fortfarande att ha ett missnöje, ett incitament till att förändras. Men ger oss en helt annan identitet. Jag tänkte i min predika att titta på den här mannen Jakob. Och när jag tittar på honom så det har väldigt mycket med nåd att göra. Men det har väldigt mycket också med självbild och identitet att göra. Och jag tror att vår självbild och identitet är väldigt mycket kopplat till hur vi i realiteten kan hantera nåden som vi får. Så därför kommer jag prata om Jakob den resterande tiden. Jakob, han var en av patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Han var född nummer två, Esau, hans äldre bror. Det var han som var den förstfödde. Det var han som skulle få välsignelsen. Det var han som hade en lovande framtid framför sig, inte Jakob. Förstfödslorätten innebär att enligt lagen så skulle Esau, den äldre brodern, få dubbelt så mycket av faderns egendom än Jakob. Vad som händer då där? Jo, men det är att Jakob bestämmer sig för att utpressa sin bror Esau på den här förfödslorätten. Och det går till helt enkelt så här att Esau har varit iväg och jagat. Han kommer hem, är andfådd och fruktansvärt hungrig. Och där står Jakob med en gryta mat. Och så säger han, ge mig din förfödslorätt så får du krubbet. Och för dig och mig som vet hur det känns att vara hungrig. Alltså jag är ju så där att när jag är ute och handlar med några vänner och så. Och går och shoppar så är man ganska glad vid 10-tiden där. Åh, vi går och tittar där och så här. Sen klockan 11, vad ska vi äta någonstans? Vad ska vi äta? 11:30, vad ska vi äta någonstans? Vad ska vi äta någonstans? Har vi bestämt vad vi ska äta någonstans? Kan vi gå dit nu? Kan vi gå dit? Kan ni börja beställa? Kan ni börja beställa? Kan vi äta nu? Sen, vad ska vi göra nu? Alltså man behöver det där. Maten får allt fokus fullständigt när man är hungrig. Så att det gör någonting med dig och mig som människa att vara väldigt hungrig. Är du dessutom utmattad som Jesu så någonstans förstår jag att det här var svårt för honom att tacka nej. Han ger i alla fall upp sin förstfödslorätt för den här biten målmat. Inte nog med det. Jakob bedrar sin far Isak till att tro att han är Jesu för att få välsignelsen. Då kan vi fundera på, är det här en så stor grej? Ja, det var en jättestor grej. För om du lyssnar till vad Isak säger när han välsignar Jakob som tar välsignelsen så inser man att det är en stor grej. Så här står det i första Mosebok 27, vers 27-29. Som doften från marker som Herre välsignat är doften av min son. Gud ska ge dig dagg från himlen, fruktbar jord, säd och vin i rikt mått. Folkslag ska tjäna dig, folk ska bli dig underdåniga. Härska över dina bröder. Må din mors söner böja sig för dig. Förbannad är den som förbannar dig och välsignad är den som välsignar dig. Det här var en stor grej. Det i princip utlovar Guds favör, Guds välbehag, en lysande framtid, Guds välsignelse på ditt liv. Och detta stal Jakob. Men det vi behöver förstå i den här berättelsen, det som liksom inte riktigt uttalas så tydligt, det är att när Esau ger upp sin bit mål, liksom förstfödslorätt, för en bit målmat, så gör han en väldigt gudlös handling. Därför att stjärnan i den här förstfödslorätten var förbundslöftena. Alltså det som Abraham med svett, blod och tårar hade lämnat sin familj, krigat och liksom kämpat hela sitt liv för att uppnå Guds vilja med sitt liv. Förbundslöfter att han skulle få bli ett folk i vilket alla folk skulle bli välsignade. Det som Isak hade fått kämpa med blod, svett och tårar genom sitt liv. Det förbundslöftet som Esau hade fått blivit berättad om sina förfäder ända sedan han föddes. Det som han visste så väl var det dyrbaraste, det absolut största de hade. Det ger han nu bort för ett mål mat. Och så står det i Hebreerbrevet 12 och 16. Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller gudlöshet som Esau. Så för ett enda mål mat sålde sin födslorätt. Men om vi går tillbaka till Jakob då. Alltså Jakob i den här berättelsen, han handlar ju fel. Han utpressar sin bror Esau och han bedrar sin far Isak för att få välsignelsen. Men samtidigt så kan inte jag undgå att titta på honom och säga att det här är ju ändå en man som fick kämpa hela sitt liv för att få mer av det Gud hade för sitt liv. Han ville ju ha del av förbundslöfterna. Han ville ju ha del av födelsedagsrätten. Han ville ha del av välsignelsen. Han ville ha del av det Gud hade för sitt liv. Och han fick kämpa och kämpa för att få detta. Jakob var en man som fick kämpa i sitt liv. Och det ser man gång på gång. Han fick kämpa, han fick fly ifrån Esau till sin systers bror Laban. Han fick fly och där fick han kämpa i 14 år för sina två fruar och den egendom han hade. Det är ni som tar era fruar och era män för givet. Ajabaja. Han fick kämpa i 14 år. Här tar vi ingenting för givet. Så när du går hem idag, köp en blomma eller lite choklad eller vad hon gillar eller vad han gillar och ge det. Och liksom så att vi inte tar varandra för givet här. Han fick kämpa för sina två fruar. Jag hoppas att ni har en, men det är en annan sak. När Gud möter Jakob och det är dags för ett gudsmöte så är det samma mynt. Återigen, jag tycker det är så intressant att säga att Jakob kämpar. Så här ser det ut, gudsmötet. Om det nu, hur mycket möte det blev. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. Alltså när Gud ska möta Jakob så är det en kämpande Jakob återigen. Om man bara stannar upp en stund och tittar på vad namnet Jakob betyder. Om vi är lite sådär nördiga nu för en stund så kan vi säga så här att Jakob eller Jakob, det hebreiska ordet, betyder den som följer på hälen av en. Och det var så som Jakob föddes, han höll i hälen på sin bror Esau. Och tittar man på vad heter det, ordet Akab eller Akav som vad heter det, ordet Jakob kommer ifrån, så betyder att kringgå eller överlista. Och tittar man på det så tänker man ju att det är precis det som Jakob gjorde. Han liksom kringgick ju och överlistade för att få både välsignelsen och för att få födelsedagsrätten. Och vissa, det här är omstritt vad namnet Jakob egentligen betyder. Och vissa säger att ja, men det har betydelse en bedragare, en tjuv och lögnaren och lite av det liksom. Och det jag kan säga så här, oavsett vad Jakob liksom betyder helt och hållet, så av det här så kan vi ändå komma fram till att det har inga positiva vibbar, namnet Jakob. Eller hur? Inga som helst. Och tänk då att vara Jakob. Att bära det här namnet. Och veta dessutom att jag ursprungligen var inte jag tänkt för välsignelsen. Ursprungligen var inte jag tänkt för en födelsedagsrätt. Ursprungligen hade inte Gud den planen med mitt liv. Ursprungligen var inte jag tänkt för den här lysande framtiden. Ursprungligen var inte det här min lott. Ursprungligen så var inte detta någonting för mig. Och liksom ständigt få kämpa för varje litet område i sitt liv. Att aldrig känna sig riktigt accepterad och inte känna att det finns en mening med sitt liv. Och jag tror att många av oss, vi kan känna igen oss i Jakob. Alltså just det att du går från problem till problem. Att man kämpar och kämpar i livet. Och att man känner att ingenting kommer bara på ett fat. Utan man får verkligen kämpa för olika områden i sitt liv. Att man känner just den här känslan av att Gud känns inte som att han har ursprungstanke med mitt liv. Det känns lite som att det blir mer som att det blir. Och att det finns inte en plan. Och att man känner att sin egen identitet är kopplad till mycket som man inte riktigt tycker om. Man tänker saker om sig själv som man inte gillar. Om vi då läser fortsättningen av när Gud möter Jakob i den här berättelsen, så står det i kapitel 32, 26-29. Släpp mig, sade mannen som då är Gud i den här berättelsen. dagen gryr. Men Jakob svarar, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob får namnet Israel, som både betyder att brottas med Gud och att Gud har gjort gällande. Det som händer här nu det är att Gud ställer frågan till Jakob och säger, vem är du? Vem är du? Och så säger Jakob, men Gud, du vet vem jag är. Jag är Jakob, den som överlistar, den som kringgår, tjuven, bedragaren. Jag är Jakob som inte hade en ursprungstanke, där det inte fanns en mening med mitt liv. Jag är Jakob som har fått slita hela mitt liv för minsta lilla grej, för min egendom, för allt jag har. Jag är Jakob som du har glömt bort. Och som du vet har gjort så mycket som inte står rätt till. Och så säger Gud, nej. Låt mig tala om vem du är. Du är Israel. Och där och då välsignar han Jakob. Med samma välsignelse som Abraham hade fått, samma välsignelse som Isak har fått, bekräftar nu Gud i Jakobs liv och säger, du har den välsignelsen på ditt liv. Du är Israel. Och i samma ögonblick ger han namnet för en helt nation som skulle bli välsignelsen för precis alla nationer och bära fram Jesus Kristus själv till alla människor. Och säger, du är far för detta folk. Vad är det som händer? Jo, Jakob möter nåd. Och nåden gör upp med vår identitet. Nåden gör upp med vår skuld och vår skam. Och den sätter oss fria och den ger oss en ny identitet. Han säger, du är viktigare än du anar. Det finns en plan för ditt liv. Jag har aldrig lämnat dig eller övergett dig. Jag är för dig, inte emot dig. Du är mer älskad än du kan föreställa dig. Du är starkare utan att inse det. Du har visdom du inte än anat. Alltså jag talar om för dig vem du är, säger Gud. När vi möter Guds nåd får inte längre våra erfarenheter styra. Inte längre våra egna begränsningar eller andra människors begränsningar. De anklagelser vi får ifrån oss själva och ifrån den onde som är levande och som anklagar oss och kallas för anklagaren får inte styra. Synden får inte styra, skulden får inte styra och skammen får inte styra. Utan när vi får låta er nåden bli verklig i våra liv så får vi en ny identitet. Som älskare. Som Guds barn. Där Gud talar om att han har en plan för ditt och mitt liv. Att han är den som vet bättre än någon annan vem han har gjort dig och mig till att bli. Gud ger oss inte vad vi förtjänar. Utan vi har en Gud, god Gud full av nåd och sanning. Och jag skulle vilja avsluta med att be en bön. Jag vill be en bön dels för dig som känner igen dig i det här med skam. Att skulden har fått bli skam i ditt liv. Att du känner igen att det finns områden där du tittar på dig själv och känner att jag har gjort saker som inte står rätt till. Att du har haft fel bilder om dig själv. Du som känner att du behöver bli befriad från att låta skulden styra dig eller erfarenheter eller det som förflutna definiera vem du är. Och jag vill be för dig att Gud ska sätta dig fri den här gudstjänsten. Att han ska sätta sig fri. Göra dig fri. Och att du ska få uppleva hur nåden får vara med och förvandla dig. Jag vill också be för dig som känner igen dig i Jakob. Som känner igen dig i en person som har fått kämpa hela sitt liv. Och gått från problem till problem. Som kan ibland uppleva att Gud har glömt bort dig. Att det inte finns en ursprungsplan med ditt liv. Att Gud ska få bekräfta vem du är. Att det är han som har en plan för ditt liv och en tanke med vem du är. Och att han ska få på nytt tala in i ditt liv om vad han tänker framöver. Jag ber. Herre, jag ber dig för var en som sitter här idag just nu. Jag ber dig att din nåd ska få bli en verklighet. Jag ber att synden inte längre får greppa tag om våra hjärtan. Får definiera oss, får anklaga oss, får göra oss låsta. Får ändra vår självbild, vår identitet, omforma våra tankar om oss själva. Utan jag ber att just nu sätter du människor fria i Jesu namn. De människorna är inte längre låsta av synden. Du har låtit din son betala ett så högt pris för att vi ska stå heliga och fräckfria inför dig i kärlek. Just nu ber jag att det ska få bli en verklighet i våra liv. Och för dem som känner detta, att detta talar till deras hjärtan, låt dem bli fria den här gudstjänsten. Just den här stunden. Att veta att vi har lång väg att gå. Vi har mycket kvar att göra. Men vi är helt fyllda av förundran och glädje över vem du har gjort oss till att vara, älskade, förlåtna av din nåd. Jag ber för dem som har kämpat och som fortsätter att kämpa. Som går från problem till problem. Som känner att det inte finns en mening med deras liv. Gud, bekräfta deras liv. Du som har räknat hårstråna på våra huvud. Du vet och du känner alla våra tankar, alla våra känslor. Bekräfta dina tankar i våra liv. Tala till oss och låt oss erfara din nåd i våra liv. Amen.